Gud, vi tackar dig för vår nya medarbetare Gunilla Bernström. Styrk henne med din ande och låt henne växa i tron, hoppet och kärleken. Öppna möjligheter i arbetet som du vill och ge henne en klar syn och ett villigt hjärta i din tjänst. Ge henne frimodighet att ta vara på de möjligheter som du ger henne, så att hon fullgör sina uppgifter med uthållighet och med glädje. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Där vid det kyrkkaffe som sedan följer efter högmässogudstjänsten blir det också möjlighet för alla närmare på att träffa också Gunilla.
Herren är i sitt heliga tempel, hans tron är i himmelen, men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och be om förlåtelse. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, heliga och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Thank you.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Herren vare med er. Låt oss bedja.
Herre vår Gud, du som lät din son gå offrets väg för vår skull, ingjut i våra hjärtan din kärlek, så att vi följer honom och frälsta från syndens nöd får leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord i den gammaltestamentliga läsningen på fastlagssöndagen. Står på sidan 82 i kyrkans psalmböcker i evangelieboksdelen. Där läser vi ifrån fjärde Mosebok. Israel bröt upp från berget Hor och tog vägen åt Röda havet till för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt, och folket talade mot Gud och mot Mose och sade: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ vämjes vid den usla föda vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket, och dessa bet folket. Och mycket folk i Israel blev dödat. Då kom folket till Mose och sade: vi har syndat därmed att vi talade mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Då sade Herren till Mose: gör dig en orm och sätt upp den på en stång. Sedan må var och en som har blivit ormbiten se på den, så skall han bli vid liv. Då gjorde Mose en orm av koppar och satte upp den på en stång. När sedan någon hade blivit biten av en orm såg han upp på kopparormen och blev så vid liv. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Let's
Vi lyssnar till denna dagens epistel ifrån andra Korintherbrevet. Så skriver aposteln Paulus: Allt har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig, ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be: Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen: Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sa att det var åskan Men några sa att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa det, det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son Jesus Kristus för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han oss till nytt liv, för oss in i sin kyrka och till ett liv i förening med honom. Detta gör han nu med det barn som ska döpas. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för detta barn. Välsigna dem som bär ansvar för barnet, föräldrar och vänner. Fyll dem med din kärlek så att de kan ge ömhet och trygghet. Hjälp oss alla att leva så med varandra att vi tillsammans får glädjas över dopets gåva. Låt oss höra evangeliet om Jesus och barnen. Folk kom till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han misslynt och sade, låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem. Vilket namn har ni gett ert barn? Gud, du som ensam räddar från allt ont, befria Johan Fritjof från mörkrets makt. Skriv hans namn i livets bok och bevara honom i ditt ljus, nu och alltid. Amen. Låt oss lyssna till Jesu ord om dopet och tron. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Låt oss bedja. Gud vår Fader, vi tackar dig för att du i dopets källa låter det vatten strömma fram som ger världen liv. Sänd ditt ord och din ande så att han som nu ska döpas i detta vatten blir renad från syndens skuld. Föd honom till ett nytt liv i Kristus och förena honom med ditt folk för vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Låt oss tillsammans bekänna den tro som vi döps till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vill ni att ert barn ska döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap? Johan Fritjof, jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Livets Gud, uppfyll Johan Fritjof med din helige Ande och hjälp honom att dag för dag leva i sitt dop. Amen. Du säger, jag är världens ljus. Den som följer mig ska förvisso inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Och det vill det här dopljuset som ni får idag påminna om. Kristi kärlek har drivit er att föra ert barn till dopet. Gud har upptagit det i sin kyrka. Därför uppmanar jag er att noggrant och troget lära honom de 10 budorden, trosbekännelsen och Herrens bön. Efter han som han växer upp, läs Guds ord för honom. Ta honom med till kyrkan och sörj för att han blir undervisad i den kristna tron. Be för honom och hjälp honom att leva efter Guds heliga och goda vilja. Detta ska ni göra så att hans dopförbund och hans gemenskap med Kristus och kyrkan befästs. Och så att han kan leva ett heligt liv in till Jesu Kristi dag, när han kommer åter i härlighet. Låt oss be Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Faderns och sonens och den helige andes namn. Nåd vare med er. Frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss tacka och be. Herre, nu tackar vi dig för undret som skedde här alldeles nyss. När Johan Fritjof blev upptagen i din kyrka och in i ditt rike och blev din. Herre, vi tackar dig för att du har gjort samma sak med oss när vi döptes. Herre, nu ber vi dig att du förnyar det undret i våra liv genom att du förnyar vår tro. Herre, du som har gått vägen upp till Jerusalem för att lida och dö. Du som likt vetekornet som skulle i jorden för att kunna bära frukt har låtit dig dödas. Herre, vi ber dig att du i oss skulle få den frukt du ville se. Herre, nu ber vi dig, utgjut över oss din heliga ande, så att det som du vill säga oss nu får nå fram till våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Dessa är de som följer lammet vart helst det går. Så säger Johannes om den frälsta skaran på Sions berg, som det står i Uppenbarelseboken 14. Johannes såg från Patmos den sanna kyrkan, Guds folk, i tusental och åter tusental där i sin märkliga syn. Och trots förföljelser på jorden, trots ateistisk motpropaganda, trots förförelser och många avfall, så finns de där. Tusen och åter tusen, en stor skara av Guds folk, och Johannes ser dem och beskriver dem med de orden. Dessa är de som följer lammet vart helst det går. Dels har de förstått att Jesus är Guds lamm. De har hört Johannes döparens ord: se Guds lamm som tar bort världens synd. De har förstått att Guds kärlek tog sig det uttrycket att han sände sin egen son till att dö på korset som Guds offerlam. De har förstått att det är hans död som löser oss från alla synder, så att de med frimodighet, de med hopp och med glädje kan gå mot evigheten, inklusive räkenskapsdagen. Och dels har de här fått en sån kärlek till Jesus, Guds lamm, så att de följer honom vart helst han går. Och det betyder att de hör hans röst i ordet och lyder den, följer den. Deras liv är ett liv i lydnad. Men denna lydnad innebär också ett lidande. Det handlar om att ta sitt kors på sig. Det kostar något att följa Jesus. Man får dela några av Jesu villkor på denna jorden. Han som var ljuset och fick uppleva att människorna älskade mörkret mer än ljuset. Men när de följer lammet, följer Jesus, så finns det också alltid några som blir vunna och dragna till honom. Och så går man tillsammans mot det mål som väntar Guds folk, det eviga livet. Det var nu bland annat om det här som Jesus talade när man kom och berättade för honom, Filippos och Andreas, att det var några greker som ville träffa honom. Det som vi hörde om i evangeliet idag från Johannes 12. Nu kunde det se ut som om Jesus nästan inte brydde sig om dem. Och det står ingenting om att de här grekerna fick träffa Jesus. Men grekerna var förmodligen så kallade proselyter, det vill säga hedningar som hade antagit den judiska tron och som nu var i Jerusalem för att fira påsk. Det var nog så att Jesus också i dem såg några representanter för alla de många som den kristna världsmissionen skulle gå ut till. Och det svar som Jesus gav Filippos och Andreas handlar ju i verkligheten om vad det är att se Jesus. Däremot var inte Jesus intresserad av att stilla deras nyfikenhet eller att ställa sig fram som en slags intressant person som de kunde få träffa och berätta om när de återvände hem till Grekland. Men han ville att de skulle få syn på vem han i själva verket var och dra dem till sig i tro och göra dem till efterföljare. Låt oss nu fortsättningsvis ställa tre enkla frågor, personliga och livsavgörande. Den första frågan är den här: ser du Jesus? När grekerna ville se Jesus började Jesus tala om sitt förhärligande och det förhärligande som också innefattade hans död. Ja, just det, Jesus talade. Guds ord blev talat i den stunden. Och när Filippos och Andreas gick tillbaka till grekerna och började tala om för dem vad Jesus hade sagt, så var Jesus egentligen där i det ord som de berättade för dem. Det ord som där Jesus ville ge dem nya ögon, andliga ögon, så att de kunde se Jesus på det nya sättet. Det sätt som också vi kan se honom på. Fast det var ett annat sätt än de hade tänkt sig. Överallt där Bibelns ord blir predikat på det ena eller andra sättet, Bibelns ord vars huvudinnehåll är Jesus och budskapet om honom, där är Jesus själv. Lika verkligt är Jesus därför här i St. Pauli kyrka idag som han var där i Jerusalem när grekerna kom. Och med sitt ord vill Jesus, fastän osynligt här, måla för våra ögon sin egen bild så att vi kan se honom. Överallt där man samlas kring Bibelns ord, där är Jesus. Där man samlas för att hålla dop, som vi har gjort här alldeles nyss. Eller där man samlas för att fira nattvard. Där man möts för att sjunga om honom och tillbe honom. Där är han. Och det avgörande är här. Då vill han visa sig så att vi kan se honom. Fastän vi med våra yttre ögon inte ser honom. Att vi skulle få se honom här på jorden med våra vanliga yttre eller fysiska ögon, på det sätt som hans samtids människor kunde se honom, det är inget viktigt. Fastän en del av oss ibland tänker det, att tänk om vi fick se Jesus och möta honom som lärjungarna gjorde. Men det är inget viktigt. Det avgörande är om vi får trons ögon att se med, så att vi i tro kan se honom. Vi hör Jesus i texten säga: Fader, förhärliga ditt namn. Och lärjungarna får höra faderns röst från himlen. Talar på ett liknande sätt som Johannes hörde faderns röst vid dopet. Och som lärjungarna på förklaringsberget hörde fadern säga: Denne är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Och så hör nu lärjungarna rösten säga: Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. Ser du Jesus? Ser du med vilken härlighet och glans som han framträder här på jorden, fastän det var mitt i en många gånger mänsklig förnedring? Gud förhärligades när Jesus steg upp ur dopvattnet och himlen öppnade sig. När Jesus övervann frestaren i öknen med bara ett ord i Bibeln. Gud förhärligades när Jesus med makt och myndighet predikade Guds ord, och på ett annorlunda sätt än som det står att de skriftlärde brukade göra. Eller när de spetälska, de lama, de blinda, de döva blev botade. Eller när vattnet förvandlades till vin och allt blev nytt vid ett bröllop i Kana. Eller när Jesus stod där inne hos den 12-åriga flickan i Kapernaum och förde henne tillbaka till livet. Eller när de 5000 hungriga åhörarna borta på andra sidan sjön fick se och erfara hur 5 bröd och 2 fiskar i ett mäktigt skapelseunder räckte för dem allihopa. Jag har förhärligat det, hörde lärjungarna faderns röst säga. Ser du hur Guds härlighet gick i dagen, uppenbarades? Men rösten fortsatte: och jag skall förhärliga det på nytt. Vad var det som skulle ske? Och Jesus stod inför sitt lidande. Och genom sin kärlek, både till fadern och till oss, och genom sin villiga lydnad, förhärligar han sin faders namn. Ja, vilket förhärligande var det inte, när han på korset säger till sist: det är fullbordat. Hans kärlek och hans lydnad var fullkomlig. Försoningen var vunnen för alla människor. Det som ju var hans uppdrag på jorden. Och fadern gav honom sitt vittnesbörd. Till exempel när templets förlåt, det där som det där draperiet som skilde det heliga från det allra heligaste. När det gick isär där. I dödsögonblicket. Men än mera bekräftade fadern kraften i sonens försoningsdöd. Genom att uppväcka honom på den tredje dagen från de döda. Men detta förhärligande det fortsatte genom Jesu himmelsfärd. Och genom pingstundret och andens utgjutande. Och de första 3000 som kom till tro då. Många skamfläckar i kyrkans historia. Och de är många, många. Så har fadern i sin son förhärligat sitt namn. Bland annat genom alla de många tusen och åter tusen. Ja, de som Johannes fick se på i sin syn från Patmos. Ja, de miljoner som det egentligen handlar om. Som har blivit förda från mörkret och synden. Till ljuset, till tron, till livet. Och detta ska också fullbordas ännu mera när Jesus kommer tillbaka i sin härlighet på den sista dagen. När han bevisar sanningen i allt vad han har sagt. Och för alla dem som i trons ögon har sett honom och känner honom in i himlens glädje. Vilket förhärligande. Har du fått trons ögon så du ser honom? Om inte vetekornet faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det faller i jorden och dör så bär det mycket frukt, hör vi Jesus säga. Ser du att Jesus är detta vetekorn som har lagts i jorden för din skull? Ser du att det var dina synder han bar och dog för? Ser du med trons öga hur han älskar dig? Låt oss nu vända på vår första fråga till den andra och säga så här. Ser Jesus dig? Den första var, ser du Jesus? Men nu, ser Jesus dig? I sin himmelska härlighet så är det klart att Jesus ser varje människa. Och ger akt på varenda människas steg. Han vet till och med om varenda tanke vi tänker. Också vad vi har tänkt den här sista halvtimmen. Jag känner dina gärningar. Hör vi Jesus säga flera gånger i uppenbarelseboken. Men när vi ställer frågan så här. Ser Jesus dig? Så var det i lite annat perspektiv jag tänkte. Ser Jesus dig? Bland sina lärjungar. Bland sina efterföljare. Ni kan läsa, som ni säkert minns, om den gången när Jesu mor och bröder en gång kom i Kapernaum för att hämta honom. Därför att de menade att han inte var riktigt frisk mentalt. Och man sa till honom, se din mor och dina bröder söker dig och vill tala med dig. Och han svarade, vilka är mina bröder? Och mina systrar och min mor. Och så pekar han på dem som satt runt omkring honom där i huset. Och lyssnade till hans undervisning. Detta är mina bröder och mina systrar och min mor. Ser Jesus dig bland dem som lyssnar till Jesus för att lära av honom och göra Guds vilja? Har du sett så pass mycket av hans härlighet att det är omöjligt för dig att låta bli att bryta med ditt gamla liv och börja ett liv som hans lärjunge och fortsätta det? Ser han dig bland dem som dag efter dag måste få sätta sig ner vid bibelordet och läsa? Det vill säga, ser han dig vid din uppslagna bibel där hemma? Ser han dig i ärlig och uppriktig bön? Eller finns du fortfarande bara med i den där yttre kretsen kring honom som liksom bara följer med utan att riktigt ha tagit ställning? Kom då ihåg att han kan aldrig bli riktigt glad för din skull förrän du är helt inne i hans lärjungaskara. Det är omöjligt att stå med ett ben i världen och med ett ben i Guds rike. Den som haltar på båda sidorna är i själva verket utanför. Och det är nu så att det är bara hans lärjungar som ska få dela ha glädjen med honom i himlen. Jesus säger ju i texten idag: den som älskar sitt liv, det vill säga i denna världen, förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till evigt liv. Här finns ett ställningstagande som får evighetsföljder. Ser Jesus dig bland sina vänner? Ja, vi nämnde nyss vetekornets lag. Och den gäller ju först Jesus, men den gäller också hans lärjungar. Att följa Jesus innebär att ta på sig korset. Det vill säga att gå in under de konsekvenser det för med sig att vara hans. Först och främst ett nej till synden och till världens sätt att tänka och leva. Detta att leva för sig själv, för sitt egoistiska, för sin egen lycka, för sin egen njutning, nöje. En lärjunge har sett att det finns någonting helt annat att leva för. Ja, att livets innersta mening är att följa Jesus och tjäna honom på vägen mot himlen. Men att följa Jesus innebär också svårigheter. Ja, till och med lidanden för hans skull. Jesu väg genom livet var ju en väg till korset. Men också lärjungarnas väg är, om vi så får säga, en korsväg. Där ibland korset kan bli ganska tungt. De kan på olika sätt få dela hans smälek, hans förakt. För den här världen, i grund och botten säger den fortfarande lika mycket nej till Jesus idag som år 33. Ser Jesus dig bland dessa sina vänner som likt Stefanus, Johannes, Barnabas, Paulus, Silas, Timoteus, de kristna i Filippi och Philadelphia och de kristna fram genom tiderna som tar på sig korset? Det berättas om Lazarus strax före vårt evangelium idag. Ni minns han som Jesus uppväckte från de döda. Han som var bror till Marta och Maria. När Lazarus var uppväckt från de döda, då fick han ta på sig korset. På det sättet att man också ville döda honom. Så stort blev hatet mot honom för att han var uppväckt från de döda. Därför att han var ett sånt starkt vittnesbörd om Jesus. Bara genom att så att säga vara där livslevande. Kanske utan ord. Det står ingenting om att Lazarus sa något. Det tänker jag säkert att han gjorde i och för sig om man frågade honom. Men bara detta att han var där och var tillsammans, satt till bords med Jesus, var ett sånt starkt vittnesbörd om vem Jesus är, så att man ville döda också honom. Nu kommer vi till den tredje frågan. Ser andra Jesus genom dig? Jesus säger i slutet av vår text: när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Och Johannes kommenterar att detta sa han för att tala om på vilket sätt han skulle dö. Jesus skulle alltså bli upphöjd på korset. Men nu betyder också det här ordet att när Jesus dött på korset och sen uppstått ska han dra alla till sig. Tiden i Galileen och Judeen och de här tre årens vandringar hade varit så att säga en förberedelsetid för detta stora erbjudande som skulle gå ut över hela världen efter korset. Under de här tre åren hade Jesus ofta bara varit med de 12 och ibland med bara 3. Mycket av det han sa och gjorde var bara för en mindre utvald skara. Kanske att det också var därför som grekerna som ville träffa Jesus inte tycks ha fått sin direkta önskan uppfylld. Men efter uppståndelsen skulle evangeliet gå ut till alla. Genom evangeliet skulle han dra alla till sig. Eller erbjuda alla att få komma. Kom till mig ni alla som arbetar är betungade. För alla synd gick han i döden. Och den frukt han ville få se av det är att varje människa kommer. Att varje människa tar emot frälsningens gåva. Jesus är aldrig tillfreds med något mindre än att var och en kommer. Och det här dragandet, att Jesus alltså drar människor till sig, det sker genom hans lärjungar. Genom deras vittnesbörd i ordet, genom deras vittnesbörd i handling och liv. Och så blir frågan, ser andra Jesus genom dig? Ser andra hur Jesu förvandlade uppståndelseliv finns hos dig? Kan de se det? Så som det var hos Lazarus, åtminstone nästan. Så som det var hos Petrus, han som förnekade Jesus. Petrus som kunde förneka Jesus, men som i mötet med den uppståndne, och då han fick ta emot syndernas förlåtelse, blev ett sånt väldigt redskap. För att nu inte tala om Paulus och det omvälvande i hans liv. Ser andra Jesus genom dig? Blir Jesus förhärligad i ditt liv så att det på något sätt kan dra andra till honom? Får de se din tro som övervinner svårigheterna? Får de se hur du älskar dina fiender? Eller är det rent av så att du förtalar dem istället? Får de se hur uppståndelselivet ger dig kraft till att vara glad mitt i dina svårigheter? Får de någon gång höra dig vittna om honom som har gjort allting nytt för dig? Det kommer att överbevisa några om de får se det. Och dra dem till Jesus. Visst, andra kommer att hata dig och tycka att du är en konstig individ. Och så får du ytterligare bevis, ytterligare tillfällen att bevisa din kärlek till Jesus och till dem som hatar dig. Men det här är ju inte någonting som vår egen kraft kan åstadkomma. För det är bara Jesus, Guds lam. Ni hörde om i texten från altaret i den gammaltestamentliga texten om de ormbitna. Som låg där döende. Efter det att de hade klagat och knorrat och varit missnöjda med Guds handlande. Så fick de nytt liv när de såg på kopparormen. När vi vänder vår blick mot Jesus på korset. Bekänner för honom vår synd. Och när vi hör honom säga det är fullbordat för dig. Och förnimmer hur syndernas förlåtelse når oss. Bekräftat i nattvarden. Då får vi nytt liv. När vi inte drar oss undan svårigheterna. Korset. Konsekvenserna av att leva med honom. Utan håller oss nära honom. I hans löften, i hans kärlek. Då verkar hans uppståndelseliv i oss. Till tålamod. Och till kärlek. Till lydnad, till tjänst. Och på det här viset finns det alltså en lammets skara som i hans kärlek går fram mot det fantastiska och härliga mål där ingen kommer att gråta mer. Och där det blir så som Jesus säger i texten: om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Och om någon tjänar mig ska Fadern ära honom. Och jag tror ingen av oss kan föreställa sig vad det innebär när Fadern kommer att ära honom eller henne i himlen. För det blir vad inget öga har sett och inget öra har hört. Amen. Låt oss be. Herre, nu tackar vi dig för ditt ord och ber dig att du skriver det i våra hjärtan att du öppnar våra ögon så att vi ser dig. Och att du leder oss och för oss så att du ser oss i din skara. Och att du verkar ditt uppståndelseliv i oss. Så att vår omgivning i oss kan se dig. I Jesu namn. Amen. Kyrie eleison, Herre förbarma dig över oss. Det kanske också är ett rop som kommer ifrån Östeuropa idag. När vi ska ta upp kollekt idag till Lutherhjälpen, till Östeuropa och särskilt till Baltikum, så finns det ett nödrop på både det andliga och det materiella planet österifrån. En präst utanför Sankt Petersburg har sagt så här: det vi mest behöver är era förböner. Och det är någonting som vi kristna verkligen skulle ta riktigt fasta på. Våra bröder, vår omgivning behöver våra förböner. Gud vill göra mycket, men han har, som någon har sagt det, helst göra det på sina barns böner. Låt oss bedja för Östeuropa med de många behoven och svårigheterna som finns där. Idag har vi dessutom ett stort tillfälle att kunna ge och bistå där borta. Lutherhjälpen har kontakter både i Sankt Petersburg, i Moskva, i Lettland. I det här fallet också går det till barn- och ålderdomshem i Rumänien. Bristen på mat och andra förnödenheter är uppenbar för alla. Det finns också stora behov som inte är lika synliga. Och det gäller inte minst utbildning av personal inom kyrkorna, på sjukhus och olika vårdhem. De gångna decenniernas människosyn i Östeuropa, bara den som kan prestera något är värd något, har trängt ända in i kyrkorna. Nu måste evangeliets människosyn, står i cirkuläret, få genomsyra arbetet i kombination med aktuella kunskaper. Därför är utbildning inom diakoni, socialvård och sjukvård en nyckeluppgift. Ja, idag vädjar alltså Lutherhjälpen om den här gåvan eller det här offret ifrån oss. Och jag vill gärna lägga det på era hjärtan. Kollekten förra söndagen till Svenska Bibelsällskapet och till Gideoniterna uppgick till 1301 kronor, vilket härmed tacksamt erkänns. När det gäller den kommande veckans gudstjänster så vill jag hänvisa till det månadsblad för mars som en del av er redan har fått och som annars finns vid utgången. Men ikväll klockan 18 påminner jag om er aftonsång. Och alltså idag efter gudstjänsten serveras det kyrkkaffe i Sankt Pauligården. Det är ju så att i samband med fastinsamlingen så delas vi inte allmänt ut fastesparbössor. Kommer inte i brevlådorna. Men det finns här i kyrkan att få vid utgången för den som vill ha. Breven som har gått ut finns ju däremot postgirotalongen att användas väl. Jag vill också få påminna om den församlingsvecka som till sommaren ska hållas, församlingsvecka den 21-27 juli på Gräsviken utanför Trollhättan. Den som är intresserad att vara med där uppe kan ta ett blad som finns vid utgången. En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas oss idag, då härmed tillkännages att följande medlemmar av vår församling har avlidit. Nämligen Yngve Tommy Stenberg från Sergelsgatan 2F i en ålder av 41 år. Harry Erik Bäcklund, Storkgatan 3A, 55 år. Elsa Amalia Lindén, Redbergsvägen 7A, 92 år. Ragnhild Birgit Helena Björklund från Torkelsgatan 8 i en ålder av 73 år. Herren lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd. Låt oss stilla bedja medan klockorna ringer. Ditt kors skall skina för min blick när sist jag somnar in, o Herre Jesus Krist. Då viker natten, morgon bräcker klar. I liv, i död, bliv Herre hos mig kvar. Herrens Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga Andes delaktighet vare med er alla. Amen. Thank you. oss bedja. Och vi gör det med i litanians form som finns som nummer 700:1.
Evige allsmäktige Gud, Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du helige synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himla rymderna, för uppror och splittring, för eld och båda, för ond bråd död, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmels färd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta domen, arma syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet giver din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna så att det blir en jord och en herde. Att du förunnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt fosterland, att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådig för vår bön.
Herre allsmäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi i vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi, frälsta från allt ont i din församling, alltid tacka och lova dig genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Fader vår, som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Låt oss tacka och lova Herren.
Emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn.